Vi ska börja med att be, så välkomna först till möte här. Vi börjar med bön. Jesus, vi ber just nu att du välsignar. Herre, vi ber att du talar till våra hjärtan just nu och ber för skriftställena som vi läser och delar från. Ber att de skulle bli levande gjorda av din helige ande. Och Herre, du överraskar oss med kunskap och vishet från ditt ord som bara din heliga ande kan ta fram. Herre, du vet allt. Du vet också djupet av vårt väsen. Och Jesus, vi ber verkligen att du talar till oss idag, bygger upp oss. I ditt namn, Jesus. Amen. Romarbrevet 1, verserna 30 till och med 16. Bröder, jag vill att ni ska veta att jag många gånger har bestämt mig för att komma till er och skörda någon frukt bland er, liksom bland andra hedna folk. Men hittills har jag blivit förhindrad, både mot greker och barbarer. Både mot lärda och olärda har jag skyldigheter. Därför är det min önskan att få predika evangelium också för er i Rom. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Gud har inte ansenlig till person. Läser vi om i Romarbrevet 2:11. Men också i Apostlagärningarna 10. Och verserna 34 och 35. Och där handlar det om frälsningen givetvis. Men också när det gäller tjänandet i Kristi kropp. I Galaterbrevet 3:28 står det här: inte man eller kvinna, slav eller fri, jude eller grek. Och en del har tagit den här versen till att innebära att det finns ingen skillnad i våra uppgifter och roller och så vidare. Vilket det gör väldigt tydligt till andra sammanhang, men när det gäller försoningen, när det gäller frälsningen, så är det absolut samma möjligheter som står alla till buds. Och glädjen eller känslan av att vara använd av Gud, det är en härlig källa, känsla. Och ibland kan man tappa den. Och man känner liksom inte att man är använd av Gud. Kanske det är en kort period, kanske en lång period. Vad det nu kan vara. Och vissa perioder känner man sig väldigt använd av någon anledning. Och vi ställer den här frågan ofta kanske, att hur ska jag bli använd? Nu är det givetvis så att vad vi betraktar som att bli använd är kanske inte det som Gud anser att vara använd är. Men jag tänkte på det här att vem använder Gud som fråga? Och jag tror inte det finns något bättre exempel än Paulus egentligen. I första Korinthierbrevet 15:8 står det att han var född för tidigt. Ett ofullgånget foster. Han jämför sig med det andligt talat. Och i vers 9 så står det att han är den minste av apostlarna. I vers 10 där så säger han att han är vad han är på grund av nåd. Och jag vet inte, men när man läser om Paulus, man får den här uppfattningen om att han kunde inte ta ett steg utan att betrakta Guds nåd. Han kunde inte tänka en tanke utan att den tanken innehöll någonting om Guds nåd. Och han såg sig själv som ett fullständigt nådesmirakel. Och jag tror att egentligen är det allas vår berättelse på ett eller annat sätt. Och vi ser i Bibeln hur Gud kan använda stenar för att proklamera evangelium. I Lukas 19:40 så kommer fariserna och säger åt Jesus att: säg åt dina lärjungar att vara tysta. Han säger okej, om de är tysta då ropar stenarna. i fjärde Mosebok 22, verserna 28-30, så ser vi historien om Biljam och hur en stum åsna börjar tala till honom. Jag vet inte hur man skulle reagera på en sån grej om man själv var med om det. Men till och med i första Konungaboken 22 och verserna 20-22, så står det att Gud använde demoner för att tala till kung Ahab. Så Gud är inte begränsad. Döda ting, stenar, djurriket som normalt sett inte kommunicerar med oss på det sättet, även om de har en viss förmåga att kommunicera, och även andevärlden som är osynlig för oss. Gud kan använda vem man vill, när han vill, hur han vill. Men ändå har han valt att använda oss. Och det står om Mose att han var den mest saktmodiga människan som har levt på jorden. Och det är svårt att tro det när man läser om Mose i unga år. Han slog ihjäl en person. Det är inte helt lätt att slå ihjäl en person med bara händerna. Så att jag vet inte hur saktmodig han var. Uppenbarligen så hade han temperament. Och hans saktmod var inte medfött. Det var en produkt av Guds verk i hans liv. De 40 åren där han flydde från Gud. Eller flydde bort från Egypten och tjänade Gud som en herde. Och även med de knotande strälarna i öknen. Men jag tänkte på just det här att vara saktmodig. Det är heller inte alltid det som vi tror. Vi har den här konceptet av en ödmjuk människa liksom, som är tyst och stilla och liksom låter sig köras över av allt och alla. Det är liksom en ödmjuk människa på något sätt. Men jag har ingenting med det att göra egentligen. Det är naturligt temperament eller personlighet. En saktmodig människa behöver inte vara som den typ som målas upp för en ödmjuk människa. Men det intressanta är att saktmod är att acceptera Guds plan. Och det var det som Mose gjorde så småningom. Det tog tid innan han kom dit. Men att acceptera Guds plan för våra liv, det är saktmod. Och det tar sin tid. Det är inte konfliktfritt på något sätt. Och Gud vill hela. Han vill hjälpa. Han vill upprätta, han vill befria, han vill uppfylla. Han vill göra alla de här sakerna. Men vi strider så mycket mot honom. Och det är intressant att se hur han skapar det här saktmodet i våra liv. När hans plan på något sätt gnager på våra liv. Och vi ser hans trofasthet, vi ser hans kärleksfulla karaktär. Kanske inte först, kanske inte initialt, men så småningom. Och jag tänkte på de här verserna här. Vi läste först vers 13, så uttrycker han en önskan att få se de här människorna som han skriver till. Och vi tycker ibland att det är jobbigt att resa idag med de möjligheter som står till buds. Men det var helt andra förutsättningar på den tiden. Och han reste och han träffade människor och han hade många människor i sitt hjärta. Han bar på många människors liv på det sättet och han kunde deras namn. Han namnade många namn som vi ser i slutet på breven. Och i vers 14 här så står det att han står i skuld. Han nämner både greker och barbarer, och barbarer är lite av ett samlingsnamn på de som så att säga levde utanför det civiliserade romarriket. Och det var egentligen att man tyckte att när de talade så lät det på det här sättet, barbar, barbar. Så man kallade dem för barbarer. De var ociviliserade. Till skillnad från romarna som av någon anledning tog till sig det grekiska kulturarvet, även då det var de som styrde. Så därför gör han en skillnad här på greker och barbarer, och senare så talar han också om lärda och olärda som mer eller mindre en repetition av greker och barbarer. Och han säger ha skyldigheter. Han menar att det Gud har gjort för mig, han har gjort det helt och hållet fritt, och därför så har jag också skyldigheter att bära ut detta budskap till de här människorna i ren tacksamhet. Och jag tänker på vad det står i andra Korinthierbrevet 5 och vers 14. Att Kristi kärlek tvingar oss. Och vi tycker inte om ordet tvinga. Men när det handlar om Guds kärlek så är det ett positivt ord. Att bli tvingad av Guds kärlek är någonting som är underbart. Och vi har inga målgrupper på det sättet. Inget fel att ha en målgrupp, att fokusera på någon speciell grupp i samhället, en etnisk grupp, en åldersgrupp, en intressegrupp, vad det nu kan vara som man tycker att man har fått någonting av Gud så att man på ett särskilt sätt kan nå dem och kommunicera med dem och förstå dem. Men generellt sett har vi inga sådana målgrupper. Vi vill nå alla människor med evangeliet, var de än är och vilka de än är. Och ursäkta. Mycket av den kristendom som vi har runt omkring oss, den handlar mycket om vad kan jag få ut av det här livet, eller det kristna livet. Och istället för att säga att okej, vad har jag att ge? Jag står i skuld till både greker och barbarer, olärda och lärda. Och Paulus liksom såg inte både på det sättet att vad kan jag få ut av det här? Liksom, vad finns det för någonting som gagnar mig i den kristna tron? Utan han såg det bara som ett, han såg sig själv bara som ett redskap som Gud använde. Någonting som blev spenderat i Guds hand. Och det är så härligt att se att Paulus i Filipperbrevet 3:8 säger att allt det som jag tidigare räknade som någonting värt, hans bakgrund, hans liv, hans utbildning, hans kunskap, allt detta, han säger jag räknade som dynga, bokstavligen talat. Och han var redo att ge upp allt det här för att nå ut med evangelium. Och man ser många gånger liksom de här behoven som finns. Och det är väldigt lätt att bli överväldigad av behoven. Man tittar runt i världen. Någon kommer på besök och man berättar hur det är på den och den platsen. Och man säger, oj, vilket behov. Och många gånger så gensvarar vi till det här behovet i känslorna. Men Guds kallelse bestäms inte på det sättet av behovet på det sättet. Gud vet vad behoven är. Och han skickar oss dit han vill. Att betjäna på det sätt som han har bestämt. Och det är inget fel att liksom bli vidrörd också på det emotionella planet. Och tänka att wow, där finns ett behov. Jag vill fylla det behovet. Men ytterst så är det Gud som leder oss och kallar oss. Det har inte med känslorna att göra på det sättet. Och i vers 15 här så talar han om att han vill predika evangelium för er i Rom. Och han säger egentligen att han är redo att göra detta. Och tänkte på det här med att vara redo att växa till i nåd och kunskap Ni har säkert hört den här berättelsen, kanske, men två skogshuggare. Den ena var ung och den andra var lite äldre. Och de utlyste en tävling, vem som kunde hugga ner flest träd på en viss tid. Och den unge mannen tänkte liksom att det här är inga som helst problem. Jag kommer att vinna det här utan några som helst problem. Jag har kraften, inspirationen och så vidare. Och han jobbade och han slet under den här perioden som de skulle hugga träden. Och den här äldre mannen, det var inte nog med att han på det sättet inte hade samma kraft att hugga. Men dessutom så satt han en stor del av tiden. Och han tänkte liksom att det här är ju hur enkelt som helst. Men när de räknade träden så visade sig att den äldre mannen hade vunnit. Och han sa, det är ju helt ofattbart. Du är halva din ålder. Och dessutom så satt du halva tiden liksom och gjorde någonting. Hur kan det här vara möjligt? Men vad han gjorde när han satt nere var att han slipade yxan. Och därför när han högg så behövde han använda mindre kraft. Det står också om det i ordspråksboken. Att om yxan är skarp behöver vi använda mindre kraft. Och tänkte just på detta med förberedelse. Att förbereda sig för att bli använd av Gud. Många säger, men jag vill bli använd liksom. Hur ska jag bli använd av Gud? Och man har sina idéer om vad det är. Men det bästa sättet att bli använd av Gud är att förbereda sig. Därför att när jag blir förberedd, när min yxa bildligt talat är slipad, skarp, ja, då är det inga problem för Gud att använda mig när det så behövs. Och tänkte på mognad. Vad är mognad egentligen? Kristen mognad. Ja, det är att vara redo att användas egentligen. Då är jag mogen. Jag har förberett mitt liv med allt vad det innebär. Och jag har ställt det till förfogande för Gud. Nu är jag mogen, jag är redo att användas. Och det var det som Paulus säger här, att jag vet inte när och om jag kommer att kunna komma till er där i Rom. Men om jag kan, om Gud öppnar den dörren, ja, då är jag redo att göra det. Och jag tänkte just på det att vi får förbereda oss. Och det är så härligt på något sätt. Och jag vet att jag märker det i alla fall, att om jag är förberedd när jag går ut, då har Gud alltid någonting för mig. Om jag inte är förberedd, då har han det inte. Därför att han kan inte använda en oslipad yxa på det sättet. Han kan, men det blir mest jobbigt. Och för alla er som har försökt att hugga träd eller såga eller snickra eller vad det nu kan vara med verktyg som inte liksom är i gott skick, det blir bara jobbigt. Han sa att han står i skuld till dem allihopa, och han säger att han är redo att komma dit hän. Under tiden så betjänar han dem som kommer i hans väg, vare sig det är greker eller barbarer, lärda eller olärda. Men han har som mål och önskan att få komma och predika evangelium också i Rom. Och Hebreerbrevet 11 som gör en, eller har en lista över alla troshjältarna. Och det står om Noa att han trodde Gud och han byggde en ark. Och jag tycker det är så underbart att vi tror på Gud och vi gör någonting. Noa byggde en ark. Han jobbade på den 120 år. Och sen kom floden. Men han var redo. Och vad är det Gud vill? Jo, han säger, gör er redo. Och vi talar mycket om hans andra tillkommelse. Och vi vet inte när den kommer och hur det blir och så vidare. Men vi kan ändå dra en slutsats att den är närmare nu än den har varit någonsin tidigare, för tiden går framåt. Men mycket tyder på att tiden är kort. Men vad kan vi göra? Jo, vi kan vara redo. Han visste inte om han skulle få besöka dem i Rom eller inte. Men han gjorde sig redo. I hjärtat, tankarna, på alla sätt. om det skulle hända. Och sen säger den här i vers 16: jag skäms inte för evangelium. Det är en kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Och det finns många budskap i den här världen, men det finns inte något budskap som kan mäta sig med evangeliet. Guds kraft, uppståndelsens kraft, som vi också är en del av. Vi har del av denna samma kraft i Romarbrevet 8:11. Samma kraft som uppväckte Jesus Kristus från de döda är också i oss, i våra hjärtan. Och jag vet inte, men jag kommer på mig själv ofta med att skämmas för evangeliet. Och jag vet inte varför man gör det, men man drar sig liksom för att säga saker när man borde göra det. Och fienden är inte sen att fördöma en i de lägena, som kanske andra har erfarit också någon gång. Men jag tänker liksom på detta, hur det är sådan kraft i evangeliet. Och tror att i Hebreerbrevet 10:35 står att frimodighet för med sig en stor lön. Och när vi är frimodiga så förlöses en kraft. Och Paulus levde i Romarriket oerhört starkt, militärt, politiskt, kulturellt. Så var det ohotat bland nationerna i den tiden. Men ändå var det kraftlöst på något sätt. Människorna var religiösa, de var vidskepliga och så vidare. Och man kan vinna så mycket i den här världen. Och jag kommer ofta tillbaka till den här tanken, för jag hör det så ofta när människor säger att de tror på sig själva. Jag vet inte riktigt vad de menar med det. Jag förstår inte liksom hur man kan tro på sig själv. Och jag menar inte nu att vi ska gå omkring med dåliga självförtroenden i den bemärkelsen. Men att sätta sin tillit till sig själv i detta ändlösa universum som jag ändå inte har någon möjlighet att förstå. Och säga, vi har gjort fantastiska framsteg med vetenskapen. Det är sant, men med de framstegen så har också frågorna blivit flera. Därför att de har öppnat en dörr, men genom att öppna en dörr så har det uppstått nya frågeställningar. Så det betyder inte att vi har kommit närmare att lösa de existentiella problemen. Ja, vi har mycket mer kunskap som vi kan presentera och skriva om och raljera över. Men faktum är att vi är ändå kraftlösa. Det står om i Matteus evangeliet att det ska också känneteckna den sista tiden. Att människorna ska stå rådlösa vid havets brus eller vågornas brus. Liksom att trots alla tekniska framsteg som människan har gjort, så tycks det vara så att man är mindre rustad för att leva, mindre rustad för att förstå sin egen tillvaro. Och det är intressant. Och jag har aldrig varit där, men det ska finnas en kyrkogård där i Stockholm där August Strindberg ligger begravd. Och det sägs att det står på hans gravsten: var hälsad kors mitt enda hopp. Och det är intressant att det står så på någons vars litteratur talade mycket om allt annat och inte precis Gud i den bemärkelsen. Och det är så för alla människor i den här världen som tror sig kunna någonting, tror sig veta någonting, att det finns inget hopp. Och uppenbarligen så gjorde Strindberg den här upptäckten. Och gjorde han det, så är det underbart. Och det är bara att hoppas och be att så många människor som möjligt gör denna upptäckt att korset är vårt enda hopp. Och evangeliet är så enkelt. Vi accepterar det bara i tro. Och Paulus talade om detta i 1 Korinthierbrevet 2:2. När han kom till dem med all sin kunskap så sa han att jag har bestämt mig för att bland er inte veta av något annat utom Jesus Kristus och honom så som korsfäst. Och det finns en härlig vers som jag avslutar med i Psaltaren 131. Psaltaren 131 och vers 1. Det säger psalmisten att jag umgås inte med stora ting, med sådant som är för svårt för mig. Och tänk att få vila i det som man vet. Det är så mycket som vi inte vet om morgondagen, om framtiden, om omständigheterna, om andra människor, inte ens oss själva. Och vi bävar för detta, hur jag ska möta morgondagen, därför att vi som pånyttfödda kristna, som andefyllda kristna, så vet vi att det bor inte någonting gott i oss, som Paulus uttryckte det i Romarbrevet 7. Och vi vet aldrig hur vi kommer att hantera situationer. Men Gud vet. Och jag behöver inte liksom försöka att förstå det. Jag behöver inte tänka ut det. Jag behöver inte lista ut vad som finns bortom universums yttersta gräns. Jag behöver inte lista ut olika saker. Jag vet en sak. Det är att Gud är verklig. Han är levande. Han har gett oss sitt ord. Jag kan tro på ordet. Jag kan leva av ordet. Jag har fått Kristi kropp. Jag kan umgås med Kristi kropp. De sakerna kan jag förstå. De sakerna kan jag ta till mig. Och där finns en oerhörd kraft. Som också leder till en frimodighet. Så Paulus skriver här om en önskan. Att få komma till dem. Att bli använd av Gud. Mera än han redan var. Uppenbarligen var han det. Han sa, jag står i skuld till alla människor. Därför jag har fått så mycket av Gud. Så under tiden så kommer jag bara att vittna för människor. Men när och om Gud öppnar en dörr. Så att jag kan komma till er. Ja, då är jag redo. Och han säger, jag skäms inte för evangelium. Därför att där finns kraften, där finns frimodigheten. Amen.